Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Dagens program är nummer 5 i vår serie om kristendomens utveckling. Vi har tidigare talat om hur kristendomen blev en alleuropeisk religion, sen hur den kom till Sverige, och vi har också pratat om hur frikyrkorna fick fotfäste i vårt land. Senast blev det en beskrivning över svenska kristna profiler under 1900-talet. Allt från Nathan Söderblom till Molly Lindberg och Ulf Ekman. Nu har turen kommit till striden om kvinnliga präster. Och om vi hinner ska vi också prata om kyrkans skiljande från staten. Som expertkommentator har vetenskapsredaktionen anlitat kyrkoherden i Tyresö församling, Mikael Öjermo. Undringarna som han ska besvara kommer från undertecknad Leif Bratt. Dagens tema var ju kvinnliga präster. Men sen vi träffades senast så har 4 mer allmänna frågor om kristendom dykt upp i mitt huvud. Och jag skulle vilja börja med dessa, Mikael. Nu kanske jag hädar. Jag måste ju tänka mig för lite grann. Men då beror det på okunskap och då må jag kanske vara förlåten. Men i alla fall, innan Jesus så fanns det ju ett antal profeter som siade om vad som var i antågande eller annalkande. Och då är min undran så här, finns det inom kristen tro ett utrymme för att nya profeter kan dyka upp, eller alltså nya heliga män ska kunna dyka upp och sia om exempelvis Jesus snara återkomst till jorden eller andra omvälvande händelser?
Nej, det gör det inte riktigt. Men jag får börja med att korrigera lite grann, Leif, därför att profeterna i Gamla testamentet, de hade en aktiv roll i sin samtid. De var politiskt engagerade, de stod ofta på de förtryckta och svaga sida. De var starkt emot maktkoncentration och maktmissbruk och så. De var i ganska liten utsträckning intresserade av framtiden. Det fanns liksom några saker som var ganska självklara. Att om vi inte sköter den här saken just nu i vårt land och så kommer främmande arméer lättare att kunna inta oss. Men det var liksom att de slickade fingret och satte upp det i luften och kände det de flesta kände i sin samtid. Så det var inte som så att de var så här fjärrskådare riktigt, utan de kunde läsa av sin framtid. De var liksom trendspanare i sin samtid. Men sen finns det några texter hos profeterna som verkligen syftar framåt. Och det är ju texter vi läser då, som att några hundra år senare föds Jesus och vad som händer kring honom. Men profeterna är liksom samtidens trendspanare på Gamla testamentets tid.
Jag är ute efter den där som siar lite om framtiden.
Ja, och där menar ju vi då att uppenbarelsen har tagit slut med Jesus Kristus. Det kommer liksom inget ytterligare. Det är vi kristna ganska överens om.
Så vi får ingen förvarning om när han återkommer till jorden?
Nej, om vi nu tror på att det kommer att bryta in på det här lite mer dramatiska sättet, att allt går under.
Ja, jag följer bara Bibeln. Ja,
det beror ju på. Ja, jag också. Ja. Så det beror ju på. Men däremot så är det så att heliga män, heliga kvinnor, människor som idag vittnar om sin tro, det finns ju.
Ja, jag var med i de här framtids... som man får lite...
En hint.
Men då får vi säga att det berodde på okunskap, och då är jag förlåten. Det tycker jag i alla fall.
Absolut.
Ja. Sen kommer en annan fråga som jag stött på då. Alltså, kristendomen delas upp i ortodoxa, katolska och protestantiska grenar. Sen inom den protestantiska delen så får vi en frikyrkorörelse. Och nu lite larvigt då. Som om inte detta skulle vara nog så får vi också sen en ekumenisk rörelse, alltså på 1900-talet. Vad skulle de göra?
Ja, de skulle ena de kristna. Alltså den ekumeniska, alltså ordet ekumenik är samma ord som ordet ekonomi, och det betyder hus eller hushållning. Och det man, alla kristna har lidit av de kristnas splittring. Vi har orsakat splittring, men vi har också lidit av splittringen. Så att från 1800-talet så växer drömmen om att de kristna ska kunna enas. Och det här har massor med olika orsaker. En av orsakerna var ju att europeerna och amerikanerna åkte runt, eller åkte ut i världen, Latinamerika, Afrika, Asien, med mission. Och då var man tvungen att dela upp resurserna helt enkelt. Det är därför som Svenska Missionskyrkan, numera Ekumeniakyrkan, åkte till Kongo. Medan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska kyrkan, åkte till Eritrea och Etiopien. Det bestämde man på ett möte i Tyskland. Man delade upp världen mellan sig helt enkelt. Man var tvungen att samarbeta. Och sen inträffade då den stora katastrofen, första världskriget. Och där, när Europa reser sig ur ruinerna från första världskriget, då inser man ju att kyrkan måste ju på något sätt försöka stå för en enighet. Och då föds den ekumeniska rörelsen. Samtidigt som Nationernas förbund bildas och får sitt högsäte i Genève. Och det är ingen slump att det är Genève. Därför att Genève är i Schweiz som är ett neutralt land. Och det är också en stad där olika kristna grupper finns representerade. Så att Genève är ju sedan 1920-talet då den ekumeniska rörelsens huvudstad. Liksom det är Röda Korsets huvudstad. Och FNs huvudstad i Europa idag. Så det är ju en otroligt viktig plats för internationellt samarbete. Så den ekumeniska rörelsen, det är liksom kyrkans sätt att hela splittringen sår mellan oss.
Du nämnde FN och det var min nästa grej, för att jag stötte sen på begreppet kyrkornas världsråd. Och då tänkte jag fråga dig, är det något motsvarighet, alltså ett andligt FN, eller är det någon utlöpare av det här ekumeniska?
Ja, det är en utlöpare av det ekumeniska arbetet. Så att Svenska kyrkan har ju spelat en oerhört viktig roll i kyrkornas världsråd. Så att kyrkornas världsråd grundas sen efter andra världskriget. Och är alltså ett formaliserat samarbete mellan världens stora kyrkor. Den romersk-katolska kyrkan är inte medlem i kyrkornas världsråd, men finns med som observatörer. I övrigt är de flesta andra kyrkor med där.
Då, och den sista då frågan innan vi går in på kvinnorna. 1951 har jag läst, så införs religionsfrihetslagen. Och då blir min fråga så här, vad fick man tro på innan? Och vad fick det för praktisk betydelse, den här lagen?
Ja, det var så att Svenska kyrkans biskopar motionerade redan på 20-talet om att införa religionsfrihet i Sverige. Och det är viktigt att säga det, att det var faktiskt Svenska kyrkans biskopar som gjorde det. Det var inte så att det var statsmakten som försökte bryta kyrkans monopol på religionsutövning. Utan det kom från kyrkan själv. Ja, innan 1951 så fick man antingen vara jude. De hade rätt att finnas i Sverige, hade haft sedan 1700-talet. Eller också fick man tillhöra något annat samfund som staten hade godkänt. Och det var till exempel metodistkyrkan i Sverige. Så man var tvungen att tillhöra något annat samfund. Man fick inte vara religionslös. Så att när, jag tror att jag har rätt när jag säger att Hjalmar Branting ville ju lämna statskyrkan. Och då blev han metodist, för det fanns ingen valmöjlighet där, utan man var tvungen att vara med i något.
Och sen efter 51, då behövde man inte vara med i någonting?
Nej, precis. Religionsfrihetslagen 1951 innebär då att man kan vara med i ett kristet samfund eller något annat, eller inte alls. Helt valfritt.
Jag hörde ju aldrig talas om någon i min barndom som liksom lämnade kyrkan, utan man föddes ju på något sätt in. Alltså, vi döptes ju allihopa.
Ja.
Och då kom vi in i Svenska kyrkan. Så de första decennierna hade ingen praktisk betydelse.
Nej, det var ju de människorna, vilket var en ganska liten del av den svenska befolkningen, som lämnade Svenska kyrkan aktivt. Mm. Stor del av frikyrklighetens folk var ju kvar i Svenska kyrkan. Man var dubbelansluten. Men sen har det ju ökat då. Va? Så att idag är ju, här i Tyresö är ju 65% av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan.
Då, Mikael, ska vi gå över till dagens tema. Vi får ju kvinnliga präster på 1900-talet, 1950 någonting sånär.
58.
Mm. Här i Sverige. Men jag skulle vilja trots allt börja långt tidigare. Jag har stött på, när jag läst på om kristendom, ett antal kvinnor som är där i kulisserna och säger till sina makar som är kungar och förstar att nu är det nog rätt klokt att bli kristen. Men jag tycker jag ser i aldrig någonstans att kyrkan tackar de här kvinnorna för sin insats. Och vi har ju kvinnliga helgon och såna här saker också.
Ja visst. Nej, men alltså, kvinnorna har varit väldigt viktiga genom hela kyrkans historia. De har dessutom haft ledande befattningar på olika sätt. Maria, Herrens moder, var uppenbarligen ledare för den första församlingen i Jerusalem efter Jesu uppståndelse. Spelade en väldigt stor roll där. Sen har ju historieskrivningen ofta varit manlig, så att det är inte alltid som det är med i alla beskrivningar i kyrkohistoriska framställningar och så, denna viktiga roll som kvinnor har haft. Men det har alltid funnits starka kvinnor i kyrkan. De har ibland haft ledande befattningar, inte kunnat bli präster och biskopar, men annars. Och det här med kvinnliga helgon i den romersk-katolska kyrkan är ju helt självklart. Och det är kvinnor som har visat sig vara särskilt heliga, som har gjort viktiga insatser och så här. Och den katolska kyrkan utnämner ju kvinnor till exempel till något som heter kyrkolärare, doktor ecclesia, för att visa att de också kan undervisa kyrkan på rätt sätt.
Men ni säger ju också kvinnan tiger i församlingen.
Det var Paulus som sa.
Ja, men det finns
med. Ja, då, oja, det finns med i traditionen. Och det är ju det uttalandet av Paulus i ett av breven i det Nya Testamentet som har ställt till en del för kvinnorna. Då ska man säga så här att det finns ju en berättelse. Man ska ju inte sabba en bra historia, Leif. Va?
Nej.
Men det är så att man såg på de första kristna att de var kristna därför att deras kvinnor var inte blåslagna. Jag tror att det är sant. Det innebar att alltså de kristna männen slog in sina fruar helt enkelt. Det fanns liksom ett sätt att uppträda på ett schysst sätt gentemot mellan män och kvinnor. Och sen fick kvinnan i kyrkan möjlighet att bli nunna, vilket gav många kvinnor en stor frihet, intellektuell stimulans och en stark ställning. Eller liksom välja ett kristet liv på annat sätt. Och då en del av dessa kvinnor har blivit helgonförklarade. Och därmed upphöjda till altarets ära, som man säger. Att vi minns dem i gudstjänsten. Går man in i en kyrka idag, katolsk eller ortodox, eller till och med i våra svenska kyrkor, så är det ofta bilder på Maria där. Och ljusen är ofta fler vid Marias plats i kyrkan än vid korset med Jesus. Så att kvinnan har ju spelat en stark roll i kyrkan på alla möjliga sätt och vis. Frikyrkorörelsen i Sverige, framvuxen och kvinnligt engagemang.
Ska jag vara elak nu?
Absolut. Shoot.
Ja. Du skulle kunna bli politiker. För min grej var, alltså du svävade ut riktigt ordentligt. Grejen var, jag efterlyste det här tacket till kvinnor som har gjort sin insats, som jag saknar i kyrkan.
Ja, fast det är ju så att kvinnor har alltid funnits där. De har,
ja, men
haft en stark
tacket,
ställning.
Vad fanns
det? Ja, men hur skulle vi tacka dem, tänker du?
Ja, som jag läser om alla de här heroiska berättelser om Karl den Store, hur han då kristnar Europa, Konstantin den Store, det får ju massa beröm här, hur duktiga de har varit. Men utan de här kvinnorna, det är kvinnan bakom allt, så ska man säga. Ja, hade väl kanske inte det gått så bra för kristendomen. Det underlättades.
Ja, absolut. Men grejen är ju den att vi ska tacka dessa kvinnor, absolut. Men på något sätt så är det så att de har alltid funnits där. De har alltid spelat viktig roll, stor roll. Och det är så självklart för oss som lever i kyrkan att det har varit så.
Ja, du får fundera på tacket i alla fall. Du kanske kan ta med dig i någon predikan, tack alla. Men då går vi till Sverige då, för nu har vi tagit historien. Någonstans, alltså, vi sa ju tidigare här då, 1958 så fick vi den första kvinnan prästvigd.
Nej, vi fick beslutet 58. Ah. Och den första prästvigningen av fyra kvinnor var 1960.
Mm. Men det här måste ju ha försiggått av en debatt, en strid, diskussion. Hur lät den? Vad var argumenten?
De första, så att säga, starten på den diskussionen, de kommer väl ungefär på 1910-1920-talen. Och då är det återigen några av biskoparna i Svenska kyrkan som är ganska tydliga med att det är inga som helst problem att viga kvinnor till präster. Och sen finns det då en grupp som blir väldigt högljudd i Svenska kyrkan, som då menar att det absolut inte går. Och då lutar man sig bland annat på det här bibelordet som du nämnde. Paulus skriver i ett av sina brev att kvinnan ska tiga i församlingen. Och då stöder man sig på det. Och sen blir det en väldigt lång diskussion under flera årtionden. Tills man då når fram till detta beslut 1958. Att öppna prästämbetet för kvinnor i Svenska kyrkan.
Om du då det här argumentet finns, kvinnan tiger i församlingen. Hur övervann man det då? Alltså, vad var argumenten på andra sidan? Alltså de som kunde tänka sig kvinnliga präster.
Ja, och jag måste säga nu Leif, bara för tydligheten skulle, att jag är avgjort för kvinnliga präster.
Ja,
det är liksom, under min tid som präst har det aldrig varit en fråga.
Nej.
Jag är utbildad ihop med kvinnliga kollegor och jag lever i en församling med många kvinnliga kollegor och så vidare och så vidare. Min biskop är kvinna och så att det är absolut inga problem. Det här är liksom arkeologi nu. Nej, alltså man övervinner detta genom att forska igenom så att säga. Vad var det som gjorde att Paulus sa detta? Varför skriver han det? Och då tror vi ju att det var på det sättet att i och med att kvinnan hade en stark ställning i den första kristna tiden, under den första kristna tiden, så väckte detta anstöt i samhället runt om där kvinnan inte hade den starka ställningen. Alltså man ifrågasatte varför de kristna lät kvinnorna få en så stark ställning. Och i och med att de kristna var förföljda under de första 300 åren så var ju det här ett problem. Att man var tvungen att hålla sig lite på sin kant för att inte stöta sig för mycket. Man riskerade ju att bli dödad. Och någonstans där ligger det här, det är ju tidigt uttalande i den kristna kyrkans historia. Alltså det är ju några årtionden efter det att Jesus har levat. Som Paulus då skriver i ett av breven. Att jag vill att kvinnorna ska ta det lite easy, va? Inte vara så framåt. Därför att vi får ett problem med detta med omvärlden. Men samtidigt har han kvinnliga medarbetare. Och han lyfter fram kvinnor naturligtvis på det här sättet som jag beskrivit att kyrkan alltid har gjort.
Igen då, det dyker upp i mitt huvud. Och det gör en massa saker när du berättar. Är det inte också Paulus då som säger någonting, ge till kejsaren vad kejsaren tillhör? Eller
ja, det är Jesus som säger. Han får en fråga om man ska betala skatt eller inte.
Ja, men använder inte Paulus det som ett argument för att, alltså det jag är ute efter, han kanske var väldigt pragmatisk. Alltså, och han säger väl någonstans i alla fall att man ska lyda kejsaren då?
Ja, absolut. Överheten bär inte sitt svärd förgäves. Man ska lyda överheten.
Just det, så att han kanske på samma sätt som du vill framhålla då, att av taktiska skäl så dämpar vi kvinnornas inflytande.
Precis.
Och av taktiska skäl så säger han, lyd överheten.
Ja, precis.
Så att, vi får
eller välj era krig kan man säga att han sa. Va? Ja. Välj era krig. Bestäm er för att om någon vill tortera ihjäl oss för att vi tror på Jesus, då må det vara hänt. Men dö inte i onödan. Och det här är ju då en tid då många kristna dödas. Och det är ju där det här med att kvinnans ställning blir starkt ifrågasatt av omvärlden, va? Inte av de kristna.
Nej. Så vi får sätta saker och ting i sitt sammanhang för att förstå.
För att förstå hur det var helt enkelt, ja.
Det är det här som kanske, den insikten kanske kommer så sakliga och vi kan då 1958, ja 1960 då, prästviga kvinnor, ja. Fyra stycken. Du hade en massa lovvärda ord att säga om några av de här manliga profilerna på 1900-talet. Hur gick det för de kvinnliga prästerna?
Ja, en av de första som prästvigdes 1960 var Margit Sahlin. Hon blev kyrkoherde i Engelbrekt här inne i Stockholm som liksom sin sluttjänst. Och det var ju en enastående person på alla möjliga sätt och vis. Väldigt begåvad. Hon var doktor i franska. Hon arbetade stenhårt hela sitt liv. Kulturellt intresserad, skrev mycket, samlade människor omkring sig. Någon som heter Katarina-stiftelsen som fortfarande finns kvar här i Stockholm. Samtalskvällar med teologer, präster och författare och kulturvärden. Och så det, hon var en enastående människa och väldigt, väldigt drivande. Och hon har ju gjort avgörande insatser för våran kyrka. En annan väldigt stor profil i vår kyrka var ju då den första kvinnliga biskopen, Kristina Odenberg. Stötte på henne bara här om kvällen på en grej i Storkyrkan. Hon var kyrkoherde uppe i Österåker utanför nordöstra delen av vårt stift innan hon valdes till biskop i Lund och blev då den första kvinna biskopen i Svenska kyrkan. Stark personlighet, drivande kyrkoledare på många sätt.
Men även om man då hade formaliserat det, det fanns, man kunde som kvinna bli prästvigd, så fanns det ju ändå ett motstånd kvar. Jag vill minnas, alltså Göteborgstrakten var väl ett starkt kvinnofientligt fäste.
Ja, det här kvinnoprästmotståndet i Svenska kyrkan, det har haft två huvuddrag kan man säga. Det ena huvuddraget fanns ner mot Göteborgs stift, ner i Göteborgs stift, och det vi kan kalla någon slags gammalkyrklig variant. Och då är det mer det här att Bibeln säger ju, och så citerar man då Paulus, att kvinnan ska tiga i församlingen. Alltså kan vi inte ha kvinnliga präster i Svenska kyrkan. Den andra som dragningen eller fåran i motståndet mot kvinnliga präster, det var ett ekumeniskt argument. Alltså Svenska kyrkan kan inte införa en ordning på egen hand utan att andra kristna också har gjort det. Och där sa man att Bibeln säger väl ingenting om detta, men vi kristna måste vara överens om att införa ordningen med kvinnliga präster. Och först då kan vi göra det. Så det har varit två argumentationslinjer kan man säga. Och de har varit väldigt olika. Så att Göteborg och gammalkyrkligheten var på ett sätt och det andra ekumeniska argumentet var på ett annat sätt. Nu ser vi ju att det här ekumeniska argumentet, det håller ju tack och lov nu då att ordna till sig. Va? Därför att fler och fler kyrkor i världen har ju kvinnliga både präster och biskopar. Vår systerkyrka, den stora kyrkan i USA, har ju en kvinnlig ärkebiskop. Det kallas inte ärkebiskop där, utan presiding bishop. Den engelska kyrkan har precis vigt sin första kvinnliga biskop. Och de har precis utnämnt två till. Så att fler och fler kyrkor världen över inför ju ordning med kvinnliga präster och kvinnliga biskopar.
Hur stor andel kvinnliga tjänstemän, får man säga så, har vi nu i Svenska kyrkan? Och vi säger präster. Mm. Alltså hur stor andel är kvinnor?
Det är ungefär hälften hälften. De manliga prästerna är fortfarande majoritet, en liten majoritet. Och det har ju med åldersstrukturen att göra. Att, alltså äldre präster är i större utsträckning män än yngre präster.
Går ni i pension när ni är 65, 67?
Ja, 67 om jag läste rätt i senaste orangea kuvertet. Vi får jobba på vi också. Nej, men vi går ju i pension och då är det så att fast de som prästvigs nu i Svenska kyrkan är ju till nästan, alltså där är ju majoriteten kvinnliga kollegor. Så att det här håller på att utjämna sig. Bland biskoparna är det så att vi har tre kvinnliga biskopar. Vi har en ärkebiskop, Hans Jackelén, som vi alltid framhåller har varit präst i Tyresö. Eva Brunne som är biskop här i Stockholm och sen är det Eva Byström Nordung som är nyvigd biskop för Härnösand. Så vi har tre kvinnliga biskopar just nu.
Men det betyder alltså inom en snar framtid, kanske 10-20 år, så kommer kvinnorna vara i majoritet?
Ja, så ser trenden ut. Så ser trenden ut.
Hur hade det sett ut om man inte hade tillåtit kvinnlig prästvigning? Alltså hade vi haft tillräckligt med präster då?
Det är ju svårt att veta. Det är jättesvårt att veta vad som hade hänt då. Jag tror att vi hade haft en mindre kompetent grupp präster. För jag tycker att det här med både män och kvinnor bland prästerna och biskoparna är viktigt för kyrkan på alla möjliga sätt och vis. Vi blir mer kompetenta. Vi vet mer om hela människolivet. Och ja, på allt möjligt sätt och vis är det sundare i miljöer där både män och kvinnor.
Kan jag få dig att vara lite provokativ? För vi får ju också en diskussion om kvinnors plats i näringslivet. Skulle du använda samma argumentation och säga att näringslivet blir mer kompetent om vi fick in fler kvinnor i bolagsstyrelser?
Självklart är det så. Både på det ena och det andra sättet. Alltså, kvinnor har ju en annan blick för alltså helheten av vilka produkter som behövs och vad som ska utvecklas och framtidsplaner och så. Så att jag tror verkligen att alla verksamheter mår väl av att ha både män och kvinnor med på olika sätt. Och det är ju så att kvinnomotståndet i näringslivet är ju ett stort samhällsproblem hos oss. Däremot i Svenska kyrkan där hela motståndet är brutet och kvinnan idag har en självklar ställning som biskop, präst. Där har man fortfarande en bild av att det pågår ett kvinnoprästmotstånd. Mm. Det är inte riktigt så. Det är ju bolagsstyrelserna som vi har ett riktigt problem.
Så att du skulle kunna tänka en uppluckring där också för ett bättre näringsliv?
Det får vi hoppas.
Du var inne på den här kvinnan Ogbrant, eller
Kristina Odenberg.
Odenberg. Ja. Ge exempel på, du hade massa exempel om Nathan och så. Vad har hon tillfört?
Ja, hon tillförde naturligtvis det att hon var den första kvinnliga biskopen i Svenska kyrkan. Alltså hon bröt ju så att säga marken och kunde visa att en kvinna kan vara biskop och leva i den uppgiften och så. Sen är ju hon har varit en stark kyrkoledare under hela sin prästgärning. Hon har suttit på ett kyrkomöte och hon har gjort intervjuböcker och hon var väldigt aktiv som biskop i Lunds stift med radiointervjuer och det ena med det andra. Så att hon var ju otroligt viktig.
Kan hon ha varit en förebild och gjort att kvinnor tog det söka den här banan?
Absolut. Det är ju klart att man har en modell framför sig och tänker att man skulle kunna bli så där. Och också att hon bland sina prästkandidater och så där uppmuntrade de kvinnliga blivande prästerna på ett sätt som inte en man kan göra så.
Har vi varit en förebild här i Tyresö? Har vi haft några kvinnliga kyrkoherdar här i Tyresö församling?
Ja, det har vi haft. Min företrädare Cecilia Nyberg var ju då uppenbarligen kvinna. Så att Cecilia Nyberg var kyrkoherdare här för mig och så det har vi haft.
Gick hon i pension eller gick hon vidare i hierarkin?
Nej, vi är ungefär lika gamla hon och jag, så hon blev kyrkoherde. Nu är hon kyrkoherde i Täby.
Aha, man byter lite arbetsplats. Ja. Mikael, tack så mycket. Då har vi lärt oss lite mer om kvinnliga präster och nu har vi inte med kyrkans skiljande från staten. Men Nej. Det får vi ta då vid ett senare tillfälle.
Det gör vi, Leif.
Thank you.
tror.